Ja.
Då kör vi.
Ja, fan vad bra. Kribba, du får på oss idag.
Då så. Hejsan och välkommen till Inget Speciellt. Som vanligt är jag här, Kristoffer. Och med oss har vi även
Robin, som vanligt. Dagens gäst, Benne Sjökvist.
Tjena, tjena.
Och vi har även med oss live från Thailand. Är du i Thailand? Simon Schenling.
Ja, jag är med. Jag tappar er där på länken lite, men nu verkar wifi-et jobba med mig.
Ja, vad kul Simon. Vart någonstans i världen befinner du dig?
Just nu i Bangkok.
Okej, vad är klockan?
Och letar thailändska brudar. klockan är så mycket som 21:35.
Och här är klockan 15:35, så vi kan konstatera att hur många timmar upp är det?
Ett par timmar.
Det borde vara 7 timmar eller något sånt där, tror jag.
Så Sjön, vad har du gjort med den här tiden? Du lämnade oss tidigt, eller sent förra året.
Var det september du drog, Sjöngan?
Jag drog 1 oktober, drog jag faktiskt. Åkte ner till Thailand, tog några dagar där. Och sen så ut mot ö och letade runt bland öarna. Passa på att dyka så mycket som möjligt. Från Koh Lipe i Thailand tog jag mig över till Malaysia då, i Langkawi. Som är en malaysisk ö då, bredvid Koh Lipe. Så det var bara en kort båttur över.
Vart på Bali också, va?
Precis, efter Malaysia så bar det av till Indonesien. Och Bali var målet då.
Vad är det bästa du gjort på den här resan än så länge då? För nu har du varit i 3 olika länder.
Jag måste säga att dykningen har varit det bästa. Och sen utöver det så är det bara hela livsstilen med att man träffar så mycket nya människor och mycket intressanta åsikter på folk och bara liksom få höra folks uppfattning som man inte skulle få höra om man bara satt hemma. Det är folk från hela världen och
du trivs liksom med backpacker livsstilen kan man enkelt konstatera.
Ja, det har passat mig perfekt. Jag har träffat så mycket människor.
Det låter som nu när du förklarar att man öppnar sig ganska mycket för om man är runt omkring sig då.
Ja, du har inget val. Du är din resväska och sen så har du ett pass. Det är ungefär allt du har med dig. Och sen så bor du i ett rum, oftast då i ett dorm. Med 4 till ett ställe så var det 40 stycken andra sängar i samma dorm. Så kan vara väldigt många människor du öppnar upp dig för liksom och ändå sover bredvid.
Är det klassiska vandrarhem du brukar bo på, så kallade hostels?
Precis.
Ja, men det är väl skitbra att söka sig till ett sånt om man liksom är som du och reser själv och vill lära känna andra i samma sits.
Ja. Jag skulle aldrig gjort den här resan om jag skulle varit så att jag bodde på hotell. Det finns inget tråkigare än att sitta på ett hotellrum i dag och natt och bara, vad kan du göra? Titta på tv, om det finns en tv liksom. Det finns inte så mycket att göra.
Men är det 40 pers i samma rum till exempel, eller är det liksom uppdelat?
På just det hostelet jag var på, där det var så pass många sängar, så var det var liksom som en, man hade som en egen kapsel, så det var ju liksom stängt takvägg runt sängen och sen så hade du en rullgardin du drog för vid fötterna och då stängde du.
Fan vad läckert, så det är som en sån här liten sovpodd.
En liten sovpodd, ja. En liten kapsel.
Så då är en annan fråga, är det mycket gruppknull då alltså? Är det mycket orgi som gäller då på de här ställena för att kunna överleva?
Hör man många ha sex när man sover på hostel?
Förvånansvärt många. Man har mycket konstiga ljud på kvällarna.
Har du fått vara med och bidragit i ett av de ljuden någon gång?
Bidragit? Jag nämner inga namn. Ja, det har hänt. Men
runk räknas inte.
Nej, tyvärr. Det var, vad heter det, flicka som var med i sängen då. Det värsta jag var med om så var det i Koh Lipe. Så jag bodde i ett rum där det var nästan som sängpoddar. Ungefär samma grejer med rullgardiner och så. Men då sängparet ovanför mig, de var ett tyskt par som reste tillsammans och de brydde sig helt enkelt inte att det fanns andra personer i rummet, så de valde att sova i samma podd. Varpå att den podden var rakt ovanför mig och det blev inte så mycket sovande den natten. Jag höll mig borta, men de var så riktiga backpackers. Lite mer free spirit.
Jag gillar ordet podd. Alltså, sen när blev ordet podd något annat än ett gäng grabbar som sitter, eller damer som sitter och babblar skit på iTunes? Jag menar, sen när blev podd någonting man sover? Jag hänger inte med.
När man hamnar i Malaysia i backpackers med ett tyskt par, då blir det en podd automatiskt.
Ja, en sovpodd.
Ja. En kapsel. En sovkapsel eller en sovpodd. Det är ju liksom, inget mer än en säng med väggar runt om den och en dörr eller en gardin eller en draperi framför, så det, då blir det en podd.
Vi har inte nämnt det heller, utan sist vi spelade in, då var det jag, Robin och Anton. Då spelade vi in tredje advent och nu sitter vi här och det är 2 januari 2017.
Nytt år med nya goda möjligheter, säg.
Vad har du gjort på din jul och nyår då? Det måste vara en jävla upplevelse att göra det på, i en liten podd.
Ja, jag bodde just då inte på en podd faktiskt. Då hade mina kära föräldrar och min kära bror tagit sig ner till Thailand för att fira jul och nyår. Så det firades med dem på en strand i Thailand.
Var det raket och sånt också? Eller körde ni sån här lyslykt om man kan säga så här?
Ja. Happy balloon.
Det var en blandning av båda faktiskt. Jag och en vän till mig tog oss till Patong som låg... Ja, det ligger i Phuket. Det ligger nära till vårt hotell och vi var på den största strandfesten jag någonsin sett. Jag har aldrig sett så mycket människor på en strand. Det var, du kunde inte liksom röra dig åt något håll för det stod en människa framför dig upptryckt i ansiktet på dig. Och i kaoset någonstans där så var det någon som tände på raketer och tog lite spritt mitt emellan.
Alla. Fanns det mycket bröst i Patong?
Det fanns en hel del, ja.
Just, det är viktigt nämligen.
Var precis i stranden där ut från Bangal Road som var deras stora gågata.
Ja, Bangal Road är så jävla stökigt.
Det erbjöds både det ena och det andra. Så det är pingpong shows och turtle shows och allt däremellan.
Ladyboys.
Ja, Ladyboys fanns det en hel del av också.
Har du någon gång under din resa fått höra någonting i stil med typ så här: "Me love you long time, sexy boy"?
Ja, det värsta är nästan när du går förbi de lite oseriösa massageställena när de ställer sig på gatan och exakt alla låter exakt likadant och de låter ungefär så här: "Massage". Och det är det där. Det viktiga är att man har det där stönet på slutet. Alternativt så för "happy massage". Och då vet du vad de syftar på. Det är för jävligt.
Happy ending.
Har du accepterat en sån?
Nej.
Kort och koncist.
Man får vara ärlig här. Det kommer bara höras av alla.
Ja. Helt ärligt så har jag inte varit på någon happy massage, men en vanlig thai massage har jag varit på.
Ja, men det måste man göra när man är nere. Lite thailändsk oljemassage. Det är så jävla nice att få när man ligger nere på stranden. Alltså, fan, då mår man.
Då kan man ta de här gamla kärringarna, för de jävla kan ju sin
exakt
grejer.
Precis, man ska gå för den gamla kärringen, de är alltid bäst.
Ja, för de är så pass gamla så att det är ingen som vill ha deras happy endings längre, så de måste istället erbjuda en förbannat bra massage.
Det är det logiska svaret.
Ja, det är helt logiskt. De har säkert kört happy endings i sin tid också, men inte längre.
Ja. Nej, precis. De kör endast bra massager nu för tiden. Så det...
Kribba står och spottar lös nu, så jag kommer att tänka på det apropå snus. Hur har du klarat dig med dina supplies där borta?
Jag hade en episod där jag var fortfarande i Indonesien då. Snuset tog slut. Jag stötte på två svenska killar. Jag tror de hette Oscar och Viktor. De var på väg till Singapore och tydligen fick man inte ta med sig snus dit. Men de hade lyckligtvis då en hel stock snus att sälja för 35 spänn dosan. Och jag var den lyckligaste mannen på jorden när jag hittade dem i taxin på väg till Gili Islands faktiskt.
Fan vad härligt att det löste sig. Vad sa du, vad fick du betala per dosa?
35 spänn dosan för en stock General XR.
Ja, det låter överkomligt.
Ja, faktiskt.
Värsta priset jag har sett än så länge var en norsk brud som betalade när hon köpte snus på en svensk bar. Det brukar finnas lite på så här svenska barer och svenska kaféer brukar man kunna köpa sig en dosa eller två. Hon betalade 157 svenska kronor för en dosa Göteborgs Rapé XR.
Oj jävlar.
Men det är ju ofta så
för att jag var ju nere i Thailand för många år sedan. Och då var det ju också så att svenska just fraktar ner så här svenska varor typ.
Lingonsylt fanns ju på vissa ställen, eftertraktat som fan.
Pepparrot, kaviar och sådana grejer. Och just snus då också. Och då säljer de det så förbannat jävla dyrt. Men det är, kan man ju förstå, annars är det inte värt att åka fram och tillbaka och ta med sig det hela tiden.
Nej, precis.
Nej.
Och sen vet jag inte heller om det är någon tobakslag heller, för så när vi var i Indonesien, ja, då fick ju jag och Anton tulla vårat snus, ja. Så jag åt oss att nästa gång ta med bara två doser, för de hade ju ingen aning om vad det var heller.
Nej, precis. Du går ju efter tullreglerna då, det är 100 gram tobak. En stock är väl närmare 160 gram eller något sånt där, så
100 gram är väl ungefär 4-5 doser om man räknar på 20-25 gram per dos, eller?
Det skulle jag gissa på. Jag tullade inte mitt snus när jag åkte ner, så jag hade två stockar med mig ner. Kom igenom tullen, helskillad.
Jag måste ändå fråga om, man kan få, om du kan bjuda på lite nostalgi. Hur var Indonesien? Hur var Bali? Var du, besökte du Kuta och Giliöarna som vi gjorde, eller var du på något nytt ställe?
Jag var på många nya ställen faktiskt. Bland annat Lombok, som vi inte åkte över till. Det är stora ön bredvid Giliöarna. Runt hela den var jag. Bästa stället där skulle jag säga var Kuta Beach.
Ja. Det var nice i Bali i alla fall, eller hur? Fick du uppleva lite nostalgi från när du och Challe och Kribba och Anton var nere för något år sedan?
Bästa stället som jag var i Bali i år så var det nog faktiskt Canggu, skulle jag säga. Ultramilken finns kvar. Det måste jag rekommendera till alla lyssnare som kommer åka ut till Bali någon gång. Leta efter de gula paketen. Ser ut som ett så här merpaket ungefär. Så står det ultramilk på dem. Bästa ni kan dricka.
Vad finns i de paketen?
Guds dropp. Guds tårar. Det är liksom det är Guds avkomma rakt av.
Det är holy grail är det.
Ja.
Alltså Kribba hypat det där så mycket. Är det den här chokladmjölken eller?
Exakt. Är det världens bästa chokladmjölk.
Alkoholfri?
Ja. Det är bara rent av chokladmjölk.
Skänga, har du rökt de där asäckliga indonesiska cigaretterna som kribbade med sig hem? Som smakade nejlika.
Ja, de är äckliga. De är inte goda.
Precis, det var förvånansvärt många backpackers som rökte sånt. Så det blev en och annan. Det var det billigaste som fanns att erbjuda. Och de köpte helt enkelt de lokala cigarettmärkena. Så någon sån har man väl rökt.
Men det är billigt liksom. Vad kostar ett paket i svenska kronor? Är det typ 5 spänn eller?
I Indonesien så har jag faktiskt inte koll på cigarettpriserna riktigt. Jag vet att det var dyrare än Malaysia. Där kunde du köpa ett paket mentolcig, sån här klicksig, för 6 kronor paketet.
Ja, det är billigt. Det billigaste jag upplevt i cigväg, det var nog också 7 spänn paketet, runt 7 spänn, men då var det Venezuela. Där var det billigt med cig, vill jag minnas. Nice. Afrika, där tror jag det var... där var det nog halva priset. Så där var det ändå typ $3 för ett pack Marlboro eller någonting. Så det var ändå typ så här 28-30 spänn. Så det var inte heller så här bajsbilligt.
Nej, men det är billigt. Jag har aldrig köpt sig så billigt.
Grekland har väl varit jävligt billigt i förra om åren i alla fall, eller?
Jo, men det är ju inte relevant. Då kan man ju jämföra med svenska priser för
några år.
Men nowadays, nej, absolut inte.
Nej, men vad kan ett paket märkesig kosta där? 3-4 euro eller?
Det kan nog kosta väl minst 4.
Ja, det är inte så billigt. Fan, det är en globalt höjd tobaksskatt.
Ja, de ska ju höja alkoholskatten här i Sverige nu. Det gick vi igen efter
9 år. Ja, vad glada vi blir. Ja.
Fy fan, skängan kommer aldrig komma hem igen, eller?
Eller så köper han en...
Ny youth tax.
Förhöjd alkoholskatt. Skängan förlänger sitt visum.
Tobaksskatten går ju upp också varje januari.
Nu blir jag inte glad av att höra. Så jag kommer stanna. Jag kommer inte hem nu, grabbar.
Kan du göra ett mission istället? Bara köpa en till resväska och bara ta med en massa sprit hem. Eller skicka på posten eller något.
Ja, ett par no-label flaskor för $1. Det hade varit grejer.
Eller ett par hekton thai-gräs, du vet.
Skicka för livstidsfängelse.
Gräset kommer fram, men skängan blir hängd i snara, liksom.
En enkel biljett till Bangkok Hilton.
Nu när du varit i Bangkok, för jag har varit där, jag tycker det är en galen jävla stad. Alltså det ligger som en jävla så här fog över hela stan. Alltså, visst är det den här imman liksom över hela stan?
Ja, mer eller mindre så ser du inte solen i Bangkok längre. Det är alldeles för mycket luftföroreningar. Precis, du ser, flyger in på morgonen så ser du väldigt tydligt, för då går solen upp samtidigt som själva dimman ligger som lägst över marken. Då kan det vara så att då är det som att gå ut en höstdag hemma i Sverige när det är riktigt dimmigt ute.
Och det värsta av allt är att det är fortfarande den här thai-värmen. Men man tänker, om det ska vara thai-varmt vill man i alla fall ha lite sol också. Men i Bangkok får man värme, men ingen sol. Det är det som är det värsta.
Det är bra för oss vita i hyn.
Jag lider med de här thailändska affärsmän och affärskvinnor alltså, du vet, som glider runt i kostym där, du vet. Jag lök i bananas där, alltså det är deras vardag liksom.
Men det måste ju vara en sån här vanlig grej. Det är ju så också med svensk sommar, man ser folk i kostymer också.
Du klimatiserar dig faktiskt ganska snabbt.
Ja, har du gått omkring i jeans någon dag och provat det, om man klarar av det nu?
Faktiskt, jag köpte faktiskt med ett par jeans. Jag tog inte med mig några jeans ner, för jag tänkte jag kommer aldrig behöva det. Jag köpte mig faktiskt ett par jeans och en tjock tröja när jag var i Malaysia. Då hade vi cirka 17-20 grader och det regnade hela tiden, så det var jävligt kallt. Så då kände jag för att nu köper jag fan par jeans. Och de har varit på flera gånger än jag förväntat. Jävligt skönt när du flyger, så är det alltid så jävla kallt på planen, så då passar de. Men idag så har det faktiskt varit i Bangkok 35 grader.
Ja, vi har 5 grader.
5 grader och minus.
Ja, minus, ja.
Och du, Schengen, jag ska säga att det är förvånansvärt varmt här för att vara så januari. Jag tror det var 10 grader på tolvslaget. 10 ja. Grader och regn.
Och pissregn, ja.
Och det är ändå varmt för att vara Sverige så här års.
Mm. Men nu har snön lagt sig som ett litet täcke här, så nu får du nästan komma hem och kolla på det. Det blir ingen snö för dig på ett helt år.
Ja, jag längtar efter att åka skidor, så jag kommer komma när snön ligger tjock, då kommer jag. Med resväskan på ryggen.
Ja, det tänkte jag också kolla. Nu när ändå föräldrarna är där, har du fått någon mer hemlängtan då? Som du säger, just skidor, alltså föräldrarna är där. Att, känner du så här att det är dags att åka hem snart? Eller vill du verkligen fortfarande köra ett par månader till?
Jag kommer definitivt vilja köra tag till. Obestämd tid, jag vet inte riktigt när jag ska komma hem. När det passar, så när jag känner mig redo så kommer jag hem. Men självklart, det var väldigt känsloladdat att träffa familjen igen efter 3 månader. Det är det längsta jag har varit ifrån dem än så länge, så det var väldigt känsloladdat att träffa dem. Bara helt plötsligt så var du tillbaka i gamla vanor och snackade med föräldrarna och träffade brorsan. Och
värre blir det att säga farväl, det kan jag nästan garantera.
Jag räknar med det. 2 dagar så åker de hemåt mot kalla Sverige.
Sen har vi Schengen slirandes på de asiatiska gatorna igen. Full som en kastrull. Edward får det hänt med dubbla flaskor med kong, du vet.
Och jagar happy massages.
Exakt.
Ja, då blir det tillbaka till, då släpper vi de varma duscharna som finns på hotellrummen och AC och byter ut emot en podd.
Ja, och läcker. Vattenslang.
Men nu när du ska vara i Vietnam, har du planerat att krypa de här tunnlarna de hade under kriget? Ja? För de verkar ju vara jävligt balla. Och
ja, det lät fan häftigt.
Ja, det är ett måste. Det ska skjutas lite Rambo-gevär och allt möjligt där och krypa runt i de vietnamesiska tunnlarna. Det är ett måste på Vietnamlistan.
Fan vad läcker.
Du har köpt en ny GoPro, så nu jävlar får du fan sig till att köpa utrustning så du kan se alla vinklar när du kryper i tunnlarna.
Ja, jag har ett mindre problem med det. Tyvärr så har jag ingenstans att spara mina filer. Så jag köper minneskort som in i helvete. För jag har ingenstans att föra över det någonstans.
Jaha, är det segt att ladda upp allting till någon drive-konto?
Exakt.
Du har ingen drive-konto något? Eller är det för långsamt att göra det med de här hostage och podd wifi?
Ja, alla wifi är ju mer eller mindre under all kritik. Och alldeles för ostabila. Så det går inte att ladda upp filer någonstans. Om du inte som nu då hänger med föräldrarna på hotell, då funkar det.
Ja, men det är inte kul att bo på hotell också själv hela tiden heller. Man vill ju bo på sånt där ställe också. Men det finns ju sina för- och nackdelar i alla grejer man gör när man gör en sån resa som du gör.
Ja, man gör det helt klart för folket. Du träffar väldigt mycket trevliga människor. Du gör inte om du vill ha en lugn natt och sova, då ska du inte bo på hostel. Räkna med att någon trillar in genom dörren sådär kvart över fem en måndag morgon och går och lägger sig i fel säng, eller någon som känner för sig att gå upp och duscha klockan sex på morgonen. Det är...
Jag kan säga att de lirarna, det var jag och Ben, ja, när vi bodde i Köpenhamn på hostel, och Challe och kompani, då var det vi som ramlade in mitt i natten.
Genom fönstret också.
Ja, och det sjuka var skängan att vi ville ju inte knalla in via huvudingången, så vi knallade in genom fönstret för att slippa receptionisten och grejer. Och då var det ju någon säng man hoppade via när man kom via fönstret, för det var ett fönster i taket. Då kunde det ligga någon jänkare där och slagga på övre slafen liksom, och hoppa via där, kom med fem gram. Bara en efter en, det bara, jag ska bara låna din säng liksom, innan han ligger där och slaggar.
Ingen gör våran grej ut igen och tar sista siggen, så det vart ett jävla springer där.
Klättra upp och ner för den där stackars säng, och han kunde inte säga något. Han var ju liksom, ja, men som du just nu, ensam utlänning i en annan kontinent. Och vi var liksom fem fulla svennar som kände oss som hemma liksom. Dominerar det där rummet. Och jag låg och möka hela nätterna, du vet. Vi hade nakna brudar på rummet, och det var tokigt. Ja, det var tokigt.
Ja, det var tokigt, det var
crazy days.
Robin, alltså det här tyska paret, han ligger bara störa landet och verkligen försöker utnyttja sin vila.
Ja, fast vi gökade ingen, vi gökade aldrig. Det var något brudar som var sugna på Challe, vill jag minnas, eller vad fan det var.
Ja, och det var ju en brud som inte kom in genom fönstret, för hon var för... Ja, hon var lite för bred om häcken. Jag kommer inte ihåg vad som hände med henne, men jag tror hon kom in i vårt rum efter det.
Fast vad är det helst man hör då, Simon? Vill du hellre höra ett knull eller en massa jävla mökar och folk som klär sig ut och in genom fönstren? Jag hade nog personligen valt göket, tror jag.
Ja, det hade jag nog också gjort faktiskt, med facit i hand. För Robin väckte fan många i det där rummet. Han kom ihåg en sekvens där hela rummet vaknade. Och det märktes när Challe sa, här, det där var Robin. Då bröt det för alla, så även jänkarna.
Ja, det var... Vad hade du valt?
Det där är ju pest eller kolera, men det blir sån obekväm det blir som obekväm tystnad när man hör folk göka på rummet. Det är då det värsta man kan höra riktigt. Låter aldrig riktigt bra.
Ja, åt en mök kan man i alla fall liksom sluta samman och brista ut ett gemensamt hostelskratt liksom. Så jag tror nog också att den är föredrag.
Nej, du får ju alltid veta och komma nära folks personliga vanor, vad fan de håller på med innan de går och lägger sig. De gör det ena och det andra.
Jag måste fråga dig, Schengen, hur var det i Thailand när kungen dog? Jag menar, det blev ju partyförbud och allmän sorg skulle råda i ett år och grejer. Hur påverkades man som turist av det? För du var ju där då, när det hände.
Ja, precis. Det var faktiskt, det blev väldigt dämpad stämning då, kommande dagarna efter att han gick bort då. Den kvällen han gick bort så satt jag och två andra svenska vänner. Vi satt och käkade middag, var på att tvn slås på och de gör ett så här public announcement att du kommer upp någon snubbe i kostym som står vid ett podium och pratar. Var på kockarna, servitriserna och alla ställer sig och tittar på tvn. Var på att alla börjar tjuter ut i ett stort böl, börjar grina, rakt av grina. Och servitrisen kommer fram till oss och säger, ja, nu får ni gå, vi stänger nu, ni får inte käka upp eller någonting, ni går bara ut från restaurangen.
Behövde ni dega eller bjöd de på notan?
Nej, de rev allting, vi började bara gå direkt så att de kunde stänga och ja, sörja för sig själva. Rakt på i den restaurangen, men vissa restauranger höll öppet som vanligt. Det var väldigt, det spelades inte någon musik, det tog ända tills jag åkte över till Malaysia för att höra musik spelas. Det var någon enstaka bar som spelade lite lugnt. Det var ju fortfarande bara 14 eller 15 dagar efter att det hade hänt som jag var kvar i Thailand, men det var någon enstaka bara som spelade lite lugnt. Bira kunde du inte köpa på så många ställen. Det var många ställen som de stängde igen all alkoholförsäljning helt enkelt. 7-Eleven till exempel, de serverade ingen alkohol den månaden.
Fy fan, men den viktigaste frågan av dem alla, du är ju i Thailand nu och firar jul och nyår där. Kan man dricka bärs i Thailand?
Ja, fy fan, nu går det att dricka, fy fan.
Ja, nu säljs det överallt. Då kan vi pusta ut här borta och åt din skull.
Men under de där veckorna, gick du runt och försökte få tag i dricka eller var du delaktig i sörjandet och tänkte att man får se dit man kommer?
Självklart så visade vi så mycket respekt vi kunde. Vi bar som en sån här knappnål, sån här som man sätter på jackan eller någonting, med ett svart, typ som rosa bandet, fast det är en svart band istället som visar för kungen. Och utöver det så försökte man visa så mycket respekt som möjligt på gatorna. Det var inte så att man gick ut packad och skrikandes i en full moon partytröja och 20 år schema. Det kan jag däremot inte säga om det brittiska folket. De gjorde precis tvärtom. De gick runt i full moon party kläder och kröka.
Ni tog seden dit ni kom helt enkelt.
Ja, precis. Så det var ju bara att anpassa sig.
Det var väl lika bra att sova.
Det är 2 veckor tills visumet gick ut och det var dags att åka över till Malaysia istället.
Grymt. Och jag tänker om vi ska knyta ihop grisen i sig, så heter det inte alls det. Om vi ska knyta ihop här med vår flygande reporter, så sammanfattningsvis, hur ser den närmsta framtiden ut? Du ska till Vietnam och vad händer?
Han skulle ju skjuta så.
Han skulle skjuta, krypa tunnlar.
Ja, tanken är då med min danska vän att vi tänkte köpa oss en varsin motorcykel och ta oss upp eller ner längs kusten. Vi har inte riktigt bestämt om vi ska landa i Ho Chi Minh eller Hanoi, men vi ska ta oss mellan de 2 städerna per motorcykel.
Fan vad läckert. Fan, men skulle du köpa en hoj då, eller kan man göra som jag har hört, jag tror att i USA man kan göra det, att man hyr på ett ställe och lämnar tillbaka den på ett annat ställe? Är det en sån grej, eller kommer ni köpa och sen försöka sälja den när ni är framme?
Vi ska faktiskt köpa oss en varsin motorcykel, så vi ska hitta den risigaste jävla motorcykeln som kan ta oss från A till B med lite stopp på vägen och förhoppningsvis inga större katastrofer däremellan. Så vi kommer köpa oss en
varsin, eller hur?
Exakt. Jag vill inte ha en kille bak på min motorcykel. Det gör jag inte.
Nej.
Nej. Men hade det inte varit läckare att få tag i en gammal tuk-tuk och köra kusten med?
Skängen i en tuk-tuk.
Ja. Kör lite taxijobb då samtidigt.
Ja. Ja, plocka upp lite brudar på vägen, du vet.
Köra brudarna från stranden.
Det skulle vara häftigt, men tyvärr så kommer jag behöva ett körkort då. För internationellt körkort eller ett vietnamesiskt körkort. Mopeder kan du oftast komma undan lite lindrare med om du mutar polisen, om de mot förmodan skulle stoppa dig.
Ja, okej.
Okay. Som visar registreringsbeviset och råkar tappa ner någon miljon dong i fickan på konstapeln.
Ja, är jävligt läckert i alla fall, oavsett hela grejen med ja, bike och grejer.
Ja, och åka båge längs kusten, det lät ju nice.
Det låter skitgrymt.
Vad får du dega för hojen, tror du?
Jag har inte riktigt koll på valutaväxlingen där, valutakursen, men jag räknar väl med att betala några miljoner dong för en motorcykel.
Så mellan tummen och pekfingret i svenska kronor?
Ja, det blir väl en tusenlapp kanske, om inte mindre. Så det blir nog perfekt.
All right.
Mer än så tänker jag inte betala.
Ja, men det blir smuts som fan.
Ja, det blir billigare.
Nej.
Billigare kan det inte bli.
Nej, men fan grymt. Men vad säger vi, grabbar? Ska vi låta Skängan få sova i lugn och ro nu, eller?
Ja, och inte få störa sin lillbrorsa som ändå ligger i rummet här också.
Ja. Shoutout till Marcus Skenling, Bennes gamla elev på Riksäpplet. Fan, han ska få slagga i ro nu. Eller
hur? Ja då, han älsar så mycket och vinkar här bredvid, så han går och lägger sig.
Perfekt. Ja, hälsa Marcus att jag drömmer våta drömmar om hans den här nässelsoppa.
Det ska jag göra.
Godnatt på dig Simon, så hörs vi snart igen då.
Godnatt, ja, godnatt Simon. Ta hand om dig brorsan.
Kul att höra.
Tackar för samtalet. Vi hörs. Ha det bra grabbar.
Tack, hej. Samma.
Hej, hej. Tja.
Tja.
Vi får en tack Simon att han var med oss då. Fan vad kul att vi kunde ha vår flygande report från Thailand med oss idag. Ja. Det är lite svårt att höra han i vissa lägen då, men jag tror att hans ljudfil vi kommer få senare kommer vara riktigt jävla bra faktiskt.
Vi får fan hålla tummarna för det. Det har varit mycket snack om flygande reportrar på länk, så det ska bli kul att äntligen få till den här episoden.
Ja, vi har även flygande reporter från Sri Lanka nu också och Åre. Och Anton som är även Sri Lanka, han gjorde show där att han har det riktigt jävla grymt, men han har lyckats skada foten.
Ja, så han går på någon antibiotika-kur nu. Men han ville ha en shoutout. Och Anton låter hälsa att han har det bra i Sri Lanka. Trots allt, han skulle försöka stå på surfbrädan imorgon, han lovat.
Ja, för han skulle åka till Sri Lankas bästa surfställe nu till och med.
Han hade lite ångest över det med foten. Men ja, vi får hoppas att det löser sig för honom.
Det är ju så, Anton med foten. Han spelar kvar på fotboll, bryter skiten. Han åker till Sri Lanka, tar antibiotika.
Ja, den där storyn har vi droppat tidigare i podden. Men för fan vad sjukt. Antons första korpenmatch med Kribbas lag. Och han bryter foten och blir arbetsbefriad i 12 veckor. Ja. Eller vad fan det var. Helt jävla handikappat det man stackar.
Men fan kul, nu har vi haft Simon med oss. Nu ska vi ta gäst nummer två då, Benne, som sitter här med oss. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag vågar väl påstå polare till alla jag känner. Så,
fair enough.
Och ganska många gemensamma i den här gruppen.
Ja. Ja. Hur gammal är du?
24.
Jo, 24. Ja, det stämmer. Precis. Det stämmer. Jag har ju känt Benne ända sedan barnsben. Vi har ju nästan vuxit upp som grannar ihop, kan man säga. Det är mer eller mindre samma
gata. Ja,
samma dagmamma också. Jag var lite sån här, vad kallas det för? Jag var lite drop out.
Drop in vågar jag påstå. Ja, drop in pojken, kom när det passade.
Ja, men det var ju liksom, då var jag ju inte officiellt inskriven. Då var det bara att Jane tog hand om mig. Men jag minns att det var någon sån här lag på 90-talet när man fick syskon. Så fick man inte vara kvar hos dagmamma, för då var ju ändå din mamma ledig typ. Någon sån rule. Så att när brorsan föddes 97 så slutade jag gå lika ofta hos Jane. Men dagmamma jag och Benne träffades hos. Men jag minns att jag var där på besök i alla fall en gång i veckan.
Ja, jag är ganska säker på att jag fick din plats.
Gick inte du hos Jane innan?
Nej, jag började 97 eller 98.
Ja, men då var det nog kanske min plats du fick. För brorsan började ju där sen igen. Då fick inte jag gå där eller något.
Ja. Nej, då gick inte jag där.
Det låter så att ni alltså var det samma ställe som var dagmamma med flera olika dagmamma, om man ska kalla det.
Nej, det var en dagmamma, men Robin bodde granne med dagmamma. Så han valsade ju in som han ville.
Ja, jag bodde i en radhuslänga, två radhus ifrån. Det var bokstavligen 15 meter ifrån dagmamma.
Gemensam lekpark.
Nej, så vi är ju barndomspolare. Och sen så känner ju Ben alla er.
Ja, jag började lära känna Ben i när jag skulle börja gymnasiet tror jag, eller om jag gick i nian då. Det var mycket fotbollsdagar minns jag på sommarlov. Vi körde mycket volleykick.
Ja just det, det måste ha varit där innan du började gymnasiet.
Vi har ju inte heller gått in riktigt i podden och sagt tidigare hur vi känner varandra.
Nej,
men jag och Kribba är också barndomspolare. Våra mammor gick i samma klass, eller om det var din mamma och min pappa som gick i samma klass i typ hela högstadiet. Så din låtsas pappa Nico och min pappa Micke och jag har också växt upp tillsammans och varit skitbra polare hela uppväxten så här. Ja. Så vi är barndomspolare.
Vi är barndomspolare som länge tillbaka faktiskt, men vi började
hänga igen.
Det hände någonting så små barn och sen
eller så hände det ingenting. Det bara var att det inte hände någonting.
Ja, precis.
Det som var grejen. Ja, det var det som var grejen att det inte hände något.
Och du bodde ju i Brandbergen och jag bodde i Vändelsö, det är två olika ställen i Haninge. Men sen flyttade du till Gude och då började jag och morsan komma förbi.
Ja, det tog oftare. 2 veckor. Jag tror att du bodde i Gude typ 2-3 veckor. Sen började vi chilla igen. För jag tror jag och Kribba hängde ganska så frekvent tills vi var typ 10 bast.
Ja.
Och sen var det lite break. Och sen var jag 15, eller om jag precis fyllt 16 när jag kom till Gude. Ja. Och då började vi hänga igen. Ganska intensivt. Det gick ganska fort där.
För kom in på dansspår. Kommer ihåg första gången vi hängde på en kväll då?
Ja, vi drack polska bärs och rökte cig på min balkon.
Vi käkade middags med oss morsan. Sen tog vi så här, så sa Robby så här: fan Kribba, ska vi ta moppen till mig eller? Det är ingen hemma och jag har faktiskt gömt undan polska bira och ett paket cigaretter. Ja. Så vi drog boppen över till honom och sänkte en varsin bira och rökte och snackade skit faktiskt, minns jag.
Ja, det var första dejten så att säga. Första dejten på äldre dag.
Ja. För första gången jag träffade Benne på en kvällskviskvå också, då köpte han faktiskt folköl, för då hade fyllt 18 då, minns jag.
Oh.
Så köpte han varsin Starplaven Folkis, en 3-0 tror jag, satt, vad var det bakom?
Det var det gamla Klockaberg, va?
Ja, tror jag.
Klädde runt.
Då var det fest.
Elva chill och bara, nu jävlar.
Jag måste bara få flika in lite snabbt om den där polska bärsen. Det var ju också en gemensam bekant till oss alla. Benny heter han, en polack som jag gick gymnasieklass med. Vi hade inga öl och skulle dricka helgen innan jag och Kribba träffades och berättade att nej, men som polack kan man köpa öl lite var som helst så länge man talar språket. Så vi åkte ut till Skärholmen på måfå. Begav oss till en lastbilsparkering med spottavstånd ifrån Heron City, där det stod en jävla massa lastbilar. Första bästa lastbil med polska registreringsskyltar, där knackar vi på. Och mycket riktigt sitter en polsk lastbilschaffis där. Benny växlar några ord med honom på polska. Han känner inte mannen, absolut inte. Och sen ber han mig skicka upp väskan och kontanterna. Sen hade vi ett flak polsköl billigt i ryggen. Så lätt var det på den tiden. Väldigt behändigt. Så för er ungdomar, om ni mot all förmodan ska dricka, drick inte. Gör inte det förrän ni fyllt 18. Men om ni ska, skaffa en polsk vän.
Gärna nära Skärholmen.
Ja, gärna nära Skärholmen.
För att tala om ett annat då, vad gjorde ni under julen? Vi pratade ju om förra podden där inte Benne var med.
Men... lite inför jul.
Ja, vart det som vi pratade om?
Ja, hur firar du jul, Benne?
Mycket mat. Mycket, mycket, mycket mat. 2 dagar julkoma.
Ja,
ja, det var väl ungefär så det var.
Då måste traditionellt. Då måste vi fråga som vi gjorde då. Vad är det mest, det bästa och det sämsta på julbordet? Har du någon sån här grej som är unik som sticker ut också på julbordet?
Ja, alltså sylta, det äter jag ju inte. Det finns inte på världskartan att jag sätter i mig sylta.
Och favoriten?
Och favoriten då? Den blir kämpig. För, ja, den
det finns många, säger
jag. Ja, exakt. Jag är ju en köttälskare, så därför ska jag nog gå på något annat. Jag tror det blir att alla jävla röror, de är så, det är så nice. Så vi säger Skagen röra bara för att jag gör den själv.
Ja,
och den är top notch.
Fast Skagen röra, den är lite unik också. Jag har inte hört den att man har det på jordbordet heller.
Inte? Nej, men vi dukar upp med alla möjliga grejer.
Vi har Skagen röra också, men vi har den lite som så här innan julbordet. För då har vi snittar, både snittar i tunnbröd och i såna här små kexgrejer. Men det är de här små skålar när man köper och fyller med grejer.
Jaha, okej.
Du vet, de här små mini...
Ja, jag vet vilka du menar.
Ja, men så där har vi ett par snittar, vet jag, som ska innehålla skagenröra. Hemmagjord eller ej, det kan jag inte svara på. Men...
ja, annars är gubbröra jävligt läckert.
Ja,
också.
Gubbröra.
På surdegsknäcke, fy
satan. Vi har att göra med en gourmand här när vi har Benny ibland oss.
Ja, du gick väl hotellrestaurang på gymnasiet, eller?
Ja, jo.
Vad gick vilken del gick du? Gick du servitrisen?
Jag gick servering. Men det blir ändå, det blir 2 år köksundervisning och 3 år servisundervisning. Så det ligger ju parallellt.
Ja.
Så man får ju lära sig en del.
Vi har alltså en yrkesverksam gourmand ibland oss till och med.
Ja.
Perfekt.
Och du som har fyllt år, Robin, hur firar du din födelsedag?
Dagen innan just det, jag fyllde ju år där. Jag fyllde ju år där bara några dagar efter vi spelade in julepodden och... nej, jag jobbade extra, knäckte lite på Lens i Farsta, krängde lite dofter. Och sen mötte jag upp familjen inne på någon brasserie Balzac, tror jag det hette, inne på Odengatan, Paradelgatan till Sveavägen. Fransk bistro.
Ja, det låter trevligt. Var det bra?
Det var bra. Käka charcuterier, chevrechaud. Vi körde lite alla plocka in och man smakade lite. Mm. Lite råbiff, lite entrecôte. Fan, lite torskrygg.
Råbiff är gott.
Det var skitgott. Så att, det var en nice födelsedag. Och sen vaknar man upp dagen efter. Det är nästan det bästa med förlorad dagen innan julafton. Sen vaknar man upp och ser det jul. Vi jobbade visserligen då med, men jag ska hålla mig kort. Min jul blev nog nästan lite som planerad, som vi snackade om inför jul. Det var allt som skulle finnas på julbordet fanns där.
Ja.
Höll mig inte undan från brysselkålen. Jag gav dem en chans i år igen, men nej.
Dumt var det.
Nej, det är fan gott alltså, Bryssel.
Hur var det för dig då, Kribba?
Nej, det var ungefär som jag trodde också. Vi firade jul hos farsans del med halvbrorsan och syskonen och låtsas mamman och hela kalaset.
Ja.
Och deras son, så det var jävligt kul faktiskt. Och sen var det ju födelsedagen efter. Och det var som planerat också. Vi var hemma hos mig här i min lägenhet.
Ja, jag var ju förbi här en sväng med Fredde.
Precis. Och jag sa, de som vill komma får komma, sa jag. Jag trodde, det var fler som kom än vad jag trodde skulle komma.
Det var jävligt spontant, ska jag säga. Jag fick en inbjudan någon timme innan jag var på väg. Liksom.
Ja, ja, jag brukar inte bjuda in, utan de som vill komma får komma. Alltså, det är inget mer med det. Ja,
men det var trevligt. Vi kom hit och jag var nykter. Jag skulle jobba dagen efter tidigt, men kribbade, duk upp whiskybord. Det fanns bourbons och singemaltar och fin, schyssta tårtor och grejer. Det var fan bra styrt på så kort vars.
Ica, de ska leverera alltså.
Ja, Ica är bra alltså.
Nej, sen har vi ju firat nyår nu här. Som sagt, ja, vi sitter här 2 januari och spelar in det här. Vi firar nyår för 2 dagar sedan. Vi tre firade ju tillsammans. Så det var också, det var glatt.
Hula bandola.
Hula bandola. Vi var på lokalfest här i våra krokar här i Haninge och partade in på små timmarna.
Jävligt liberalt.
Ja, liberalt men trevligt. Inte så glamoröst nyår för min del.
Ja, det
jag brukar ju vara en sån här förutspråkare. Jag är ingen snobb, så misstro mig inte. Men jag brukar ändå gilla att ibland vid vissa få tillfällen att då kan man snobba till det med fluga och allt vad det nu heter. Men min bror som även var med oss, Oscar, och firade, hade berättat att nej, Robin, snobba inte till det i utstyrseln i alla fall. Så att, nej, jag gjorde inte det. Och det var skönt med ett osnobbigt nyår för min del. Det var nice.
Ja, jag saknade lite mer stil och finess. Ja. Det är fan lite vad nyår handlar om. Det är stil och finess. Man ska köpa det man inte har råd med. Man ska gå på krogen man inte har råd. Ja, men ni vet grejer. Man ska unna sig någonting.
Ja, ja.
Gärna ta hela nyårsfesten på avbetalning. Ni förstår budskapet.
Ja, lyxfällan.
Nej, det var farligt, men jag kände det. Jag var ganska... Man är såklart har man druckit, men jag kände att jag kunde inte komma i kapp många av dem som var där inne. Jag tyckte att stilen kunde komma in på det istället. Man behöver inte hälla i sig så många gjorde. Men det var trevligt och kul. Det var många pratglada personer.
Ja, så. Mycket nytt folk och det var kul. Jag berättade för Ben att jag hamnade i någon slags flow eller mode eller vad man ska kalla det för där. Hela mitt nyår mer eller mindre gick ut på att man flöt runt på festen. Man var sällan still, utan man gled runt ibland massa olika sällskap och sa, där är du och där är du. Och så stannade man till när man sprang på någon och så stod man där 10 minuter. Sen flöt man vidare ut på en cigg och sen flöt man vidare till något annat sällskap. Hamna på dansgolvet, hamna i baren.
Det är ju så, för det var en lokalfest i Handen och man känner de flesta som bor här i Haninge också. Tyvärr kände jag lite för många, så att jag... Så det förstördes lite av två saker. Ett, jag har gammal skada i ryggen, så vi kom tillbaka och fick så jävla ont. Men sen var det som inte jag sa till dig, Benne. Vet du vad som jag träffade där borta?
Nej.
Gamla jävla fritidsbesökare. Så här, vad kände du då? Liksom så här, antingen är jag för gammal för sånt här, eller så blir de gamla. Men jag har ingen lust att sätta mig och dricka med gamla fritidsgårdsungdomar.
Nej.
Man har tagit hand och varit så här, nej.
För er som inte vet, det kanske ni vet sen tidigare poddavsnitt, men Kribba är ju fritidsledare på en fritidsgård här i Haninge och träffade som sagt ett par gamla gårdsbesökare. Det kan jag tänka mig var lite stelt.
Ja, det var lite halvjobbigt. Ja, det
stelt. Jag tycker fan det är stelt att stöta på gymnasieungdomar när man är ute och svirar.
Ja, du kan ju, i och med att Benne jobbar på skola, restaurangskola, så kan ju liknande situationer hända dig, att du också skulle, mycket möjligt, skulle kunna stöta på någon du jobbar med liksom.
Ja. Men jag tycker det är sånt obekvämt oavsett om jag sitter på pendeln inte i stan och skulle kunna ha lite craving för sällskap, så tycker man ändå att det är lite obekvämt.
Ja,
ja, men det är en tung känsla. Det blir lite, ska man säga hej eller ska man liksom...
Precis, ska man sitta där och vara den här moraliska personen, eller ska man fan kunna unna sig att vara sig själv på fritiden?
Ja.
Nej. En jobbig balansgång.
Ja.
En polis, jag har fått höra, eller om det var någon som nämnde det, men en polis i Sverige är ju så här, enligt lag på något sätt, jag vet inte exakt vad lagen säger, men man är lite polis.
Man är skyldig att vara representativ.
Precis,
runt,
du är skyldig att representera dygnet runt på något sätt, även under semester som polis, men visst kan man kräva det, alltså moraliskt kan jag köpa, men visst fan har du egentligen inga sådana krav från arbetsgivare som fritidsledare? Eller vet du om du har det?
Jag vågar inte svara.
Rent juridiskt alltså, i kontraktet eller vad man säger.
Jag vågar inte svara hur det ser ut helt och hållet, men som vi sa innan, det är alltid obekvämt på något sätt, speciellt om man har tagit en bärs. Men man vill ju inte få det här, för till exempel jag har ju sagt på gården att Jag dricker ju inte så mycket och jag gör ju inte det heller.
Inte så.
Nej. Och då vill man inte heller, om man skulle möta på någon, komma stå stupfull istället också och ha en konversation, då vill man ju så fort som fan bara undvika det istället.
Ja, men det förstår jag. Man vill vara representativ ändå. Ja, man exakt. Vill det på något sätt.
Man vill fortfarande kunna ha en normal konversation. Man vill kunna vara ledare fast man även är på fritiden också. Så jag...
Ja, men det köper jag. Man vill liksom, för att risken är om man blir för, om man är för mycket ledig när man är ledig, att man kanske tappa lite den auktoriteten sen på jobbet, om så stor, även om du inte skulle riskera ditt jobb kanske, så även om så stories börjar spridas, så kribba, jag träffade han i lördags, han var full som en kastrull, och liksom, men att du kanske får folk se på dig på ett annat sätt,
ja,
kanske.
Men det är ju fortfarande, det är ju människor man jobbar med, det är sånt som i skolan kan jag tänka mig också, eller som säljare eller vad som helst nu. Om jag säger till exempel att jag att man är vegetarian kan man ju enkelt säga. Och så träffar man, så sitter man och käkar en hamburgare. De har ändå tappat förtroende. Att man, även om det är kompisar, man känner ju lite så att kan jag verkligen lita på den här personen. När han säger en grej och gör tvärtom sen sekunder senare.
Ja, jo.
Då spelar det ingen roll om man är ledare eller om det är en kompis. Man tappar ju ändå det här. Att, vad är det som händer liksom?
Nej, apropå det där med vara auktoritär. Jag har ju sagt det många gånger på skämt, så att i brorsan och familjen så den för jag är ju lillesyrra som fyller 15 nu, är snart i livsfarlig ålder. Jag har sagt det. Förhoppningsvis så kommer hon aldrig be mig att köpa ut, men jag har sagt det, den dagen hon gör det, då vet jag att jag har misslyckats, för jag har ändå försökt att på något sätt så här var aningen mer auktoritär än vad jag normalt sett skulle vara liksom. Just för att så här, jag är hennes brorsa, men jag vill ändå fan inte att hon ska fråga mig om jag ska köpa ut. För det är det jag tycker, nej fan att hon ens vågar fråga liksom.
Men hon börjar 8:an, eller hur?
Nej, hon går i 8:an.
Hon går i 8:an.
Fan,
ja, det är en
börjar 9:an i sommar.
Det är fan tung ålder, oavsett om man är kille eller tjej. Alltså, kille eller tjej.
Ja, och sen allt det här, ni vet, det här högstadiedramat som vi killar obemärkt flyger förbi. Som alla brudar är med om. Liksom. Jag minns att i min klass var det så extra inkallade föräldramöten. Men där föräldrar till oss pojkar inte behövde komma. Mamma och pappa behövde inte komma, för det gällde bara föräldrar till tjejerna. För då var det så här grupperingar och drama. Ja,
så där var det i vår klass också. Det var många extra inkallade möten som vi slapp.
Ja, det är inte lätt alltså. Inte lätt.
Alltså, hela timlektionen med mentorstid där vi grabbarna kunde ta rast för att det hade varit för mycket intriger en vecka mellan brudligan.
Brudligorna.
Ja. Chick mobs.
Ja.
Måste ha några nyårslöften eller något då? Nu till det nya året.
Ja, vi slog ju knoge på att vi skulle supa lite mer i år. Sa vi inte det? Var det med Jeppe? För jag kommer ihåg att jag slog knoge med någon på att jag skulle supa lite mer i år. Det var typ det enda jag kommer ihåg från nyår. Kanske något man ska ångra också. För det ska man ju få göra. Man ska få ångra någonting på nyårsfesten också.
Ja.
Men det kanske blir så att man får ta tag i det hela och supa lite mer.
Jag har faktiskt sagt, det var inte direkt löft utan jag tog mig lite fegt förbi nyårslöfte. Men jag har sagt att jag vill gärna fortsätta i hälsans tecken. Jag vill under våren droppa några pannor till. Jag har ju tränat lite och jag har dietat och rört lite på mig, haft mig nu under hösten för er som vet. Men jag har tänkt fortsätta lite med det under våren. Och det var väl egentligen mycket det jag tänkte på. Att nej, men det ska bli ett bra år just där, för jag ska liksom fortsätta lite på det. Men fortfarande ha kul.
Ja, det är ju ett nyttigt löfte.
Mm. Och sen strävar jag ju fortfarande efter en hobby som ska sluka tid på något sätt. För jag har ju, jag vet inte om jag sagt det i podden, men jag har sagt det många gånger så här, så när man dricker bärs och snackar med polare, att jag känner att jag är en karl som saknar hobbies på något sätt.
Ja.
Vettiga hobbies. Jag gillar att kolla på fotboll, jag gillar att spela tv-spel. Dricka bärs och resa och sånt. Men jag skulle vilja ha en riktig hobby, som typ att gå på tennisklubb och lira tennis, eller nu vet, schackklubb eller vad som helst. En riktig hobby på något sätt, vad nu det är.
Något otroligt tidskrävande ska det vara helst.
Ja, men du vet, skulle kunna börja med vad heter det när man är ute i skogen och letar efter poster?
Orientering,
men någonting som man verkligen fastnar för och bara, fan vad kul. Gärna någonting som är ganska hälsosamt. Whiskyklubb eller cigarrklubb hade inte varit något för mig, för där hade jag nog kunnat trilla dit ganska hårt också. Lätta hobbies för en karl som mig, livsnjutare.
Jag har sagt själv, jag måste fan ta körkortet i år, så har jag sagt.
Ja, det är dags nu år.
Så i år kommer jag ta ett körkort och köpa en bil faktiskt. Det är mitt mål. Sen är jag faktiskt lite sur på det också. Inte hitta en hobby, men hitta en, kan man kalla det frizon på något sätt. Som du säger att tv-spel, sitter man hemma själv och spelar tv-spel en dag, det är ändå så här, man får bara koppla av på sig själv. Men jag skulle också, som du sa, hitta någon form ny hobby, typ kunna dra ut och spela golf själv bara, 9 runder typ, bara få liksom lyssna på musik och bara slå några.
Eller så drar du på en skinnpajt och så drar du ner och spelar lite biljard och träffar nya människor.
Ja.
De är rätt härliga där nere. Man kan få sin ögon öppnare vilka roliga människor det finns i världen.
Jag kanske är lite fördomsfull, men är det inte mycket så här halv-alkisar som hänger på biljardbak?
Det är lite original och det är lite mixat som så här, karaktärer bland annat original.
Och... Är det den bakom buskarage du pratar om eller?
Ja, det är där vi har karaktärer. Ja, där sitter karaktärer.
Jeans och skinnjackornas mecke.
Ja.
Där har jag medlemskap faktiskt.
Ja, ska man gärna vara lite smårasistisk, även fast man inte vill det, så ska man vara det. Och man får gärna skämta på andras bekostnad. Ja, men det är ledig stämning.
Jag hamnar bakom disken i verkligen. Ja. Har karaktär, vad som kallar det.
Ja. Nej, nytt år med nya goda möjligheter. Förbannat trevligt.
Och till nästa podd så får vi se om vi har fler flygande reportrar. Anton Ekvall som sagt Sri Lanka, Skeninge i Thailand,
Challe Åre.
Och jag drar till Teneriffa i morgon den 3 januari som sagt.
Ja, då är det Robin som är flygande reporter i Sverige.
Ja. Nej, jag sa det som ett roligt uppdrag. Robin får ringa runt till oss alla och spela in det, för vi ser vad alla gör. Vem har roligast?
Jag misstolkar uppgiften och får storhetsvansinne och börjar tro att det är jag som är flygande reporter. Jag befinner mig på biljardhaket i Upplandsväs.
Vi ringer Robin, vart är du?
Tycker jag är skitexotiskt. Grabbarna runt i världen säger, men jag ska ni flyga, ska jag också. Du. Befinner mig i Märsta.
Jag är i Märsta, i den djupa skogen och kör orientering nu, grabbar. Jag har mitt nyårslöfte på G här.
Ja, hibis.
Januari. Det går mot bättre tider, ljusare tider.
Ja, det gör det.
Sommaren runt hörnet.
Ja, visst. Det är bara 5 månader kvar.
Ja, och jag lever ju för sommaren, så att jag längtar redan dit.
Mm.
Men jag hoppas det blir trevligt på vägen.
Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara, för det är sommar som vi ska lägga fokus på.
Ja.
Kribba lovade för övrigt att han skulle följa med oss till Spanien.
Ja,
men med oss Fredde också på ett hörn.
Är Fredde där?
Ja, så nu kan det bli en riktig grabbresa. Ja. Svirigt som fan. Då ska inga från fritidsgården vara där.
Säg inte det, vi åkte i Thailand. Det var dag 1 var vi i Thailand. Jag hade precis knäppt min första chang på beachen. Då kommer två ungjävlar.
Från fritidsgården.
Fjärde klass. Och bara, hej! Hej. Du bara slår en undan bärsen.
Ja, och Robin träffar ju en gammal donna där i
Spanien. Ja. Det är där man minns donner, man stöter på dem. Vare sig det är fritidshängare eller gamla donner.
Ja, men är man utomlands kan man vara fri till ett annat ställe istället bara.
Så ja, exakt.
Har du något mer att tillägga, Benne?
Nej, egentligen inte. Jag brukar inte ha så mycket åsikter. Inte offentligt i alla fall.
Du sitter bakom så här maskerade alias och hatar på internet. Du vet. Ja. Trollar.
De kallar mig trollet.
Mm. Aspel kommer över snart kanske och till mig.
Stalkers eller vad han kör.
Trolljägarna kör.
Trolljägarna. Knackar på. Roligt, jag tror Aschberg är det största trollet av dem alla. Ja, han har så jävla bra disguise.
Det skulle inte förvåna mig.
Han sitter på Flashback och du vet.
Han skapar ett falskt rykte och sen huggar någon som hockar på det.
Halleluja.
Ja, vad säger vi? Tack och hej då.
Ja, tack tiden. Och hej. Fan, klockan börjar närma sig 5 och vi ska vispa ihop något kulinariskt att käka.
Ja,
det ska. Tack. Gott nytt år på er alla lyssnare.
Ja, gott nytt år.
Och god fortsättning.
Ja, framförallt god fortsättning.